Det här är politikens frågepodd.
Hur stor är ULF-rabatten?
Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Vi har fått en fråga från en gentleman som vill vara anonym men ändå få en fribiljett till vårt mingel i Almedalen. Vi får se hur det går med den saken. Personen i fråga undrar i vilket fall följande. Borde inte Tidö byta statsministerkandidat? Strömmer, Busch, Svantesson, Malmegård, kanske Jimmy kommer att göra 2-5% direkt. Varför fattar ingen att det finns en ULF-rabatt idag? Det är ju egentligen två frågor ändå.
Har du gjort en bakgrundskoll på frågeställaren? Eller alltså är det den här anonyma sossen som brukar begära ut handlingar om Carl-Oskar Bolin?
Han, den blonda, långa killen.
Vi brukar inte outa honom, vem det är.
I många långa blonda killar i sossarna. I och för sig, det finns knappt killar kvar i Socialdemokraterna. Alla som jobbar i det här partiet är...
Kärnfrågan var, har du gjort en bakgrundskoll på frågeställaren?
Ja, okej. Okay. Alltså det här är en person som verkligen vill vara anonym. Men vi har naturligtvis kollat det här. Det verkar vara en person som inte röstar på Socialdemokraterna i vanliga fall.
Okay.
En person som är verksam i näringslivet på hög position.
Vill någon berätta för mig vem den här spännande karaktären Malmegård är?
Ja, det kan man undra. Men jag tycker att här har ju frågeställaren lite av en poäng. Maria Malmer, vilket oerhört smidigt namn. Maria Malmer Stenegård. Inte alls bra rytm och fel liksom, bokstäver som kommer in. ST skär sig mot M. Förlåt, Maggie Strömberg. Men det gör det i det här fallet. Och jättemånga stavelser.
Kan vi bara klubba det här? Vi klubbar Malmegård, det är ditt nya namn.
Men jag tycker det är kul här att han kan både tänka sig att byta partiledare i Moderaterna eller att Ebba Busch eller Jimmy Åkesson ska bli statsminister. Alltså han verkar inte brinna så mycket för vilket parti det är så att säga som tar statsministerposten.
Nej, men är inte det kanske då ett tecken också på att det faktiskt inte är ett socialdemokratiskt troll som har ställt den här frågan, utan det är någon som är ganska desperat i känslan av att Tidö håller ju på att tappa det här. Gör någonting. Gör lite vad som helst så att ni ökar era chanser.
För det här
i alla fall.
Ordet ULF-rabatt känns ju annars hämtat från Aftonbladets ledarsida. Men ligger det något i det?
Och då har Aftonbladets ledarsida använt det?
Det tror jag inte, men de kommer ju göra det efter det här.
Mm-hmm. Jag tänkte Anders på, kommer ni ihåg det här? Cuesta de Brasil. Brasilianska kostnader. Nej, det här är mer ekonom snickesnack.
Finns det en rabatt? En ULF-rabatt, Henrik?
En Kristersson-kostnad.
Ja.
Det är intressant att tänka på det sättet, för att annars så är det mer så här, det är någon, pratar man om oförlöst statsmannapotential, att så här, det borde liksom, det händer konstiga saker i världen, statsministern borde få massa tillströmning, varför händer inte det då? Moderaterna säger, men det är så polariserat nu för tiden, det går liksom, det går inte att hitta personer som får det där uppsamlande.
Men, jämfört med för några år sedan då.
Precis,
när den superfolkliga arga Gud, Magda lyckades få det.
Ibland känner jag att deras olika svar på den här frågan blir liksom mer och mer kreativa. Jag har också hört dem säga så här, Ulf har inte alls dåliga opinionssiffror om man bara drar ut linjen och tittar lite på hur det var på, är det Adelsons tid de brukar prata om?
Ja, det nämner de nog ibland.
Alltså, det känner man ju också är...
mitten av 80-talet vi är på.
Då vill jag säga, Ulf gör ju någonting med lojaliteten i partiet. Det finns folk som kämpar för honom väldigt hårt. Och det ska ju sägas vara någonting. Men å andra sidan...
Det finns ju också motsatsen. Ja. Jag har ju pratat med moderater som resonerar så här och som lite hoppades att Kristersson skulle lämna över till Gunnar Strömmer. Jag är dock inte alls säker på att det är det handlar om. Att det är på grund av Kristersson som de ligger under i opinionen.
Okej, vad är det om det inte är Ulf Kristersson då? Och alltså om vi bara tar det lite först, för frågeställaren ställer ju ändå en personfråga, men andra möjliga förklaringsfaktorer. Maggie Strömberg, varsågod.
Att Tidö har problem med politiken.
Det var jätteroligt.
Jag heter Maggie nu. Okej, andra Maggie. Maggie 2, säg vad du har för... billig kopia utav original Maggis tanke?
Nej, alltså det finns ju en viss SD-aversion som jag tror påverkar. Jag tror att det är lite jobbigt för partierna när Jimmy Åkesson säger att han ska ha ministerposter i proportion till valresultat. De brukar ju resonera som så att alla som är emot att SD får inflytande, de lämnade redan vid förra valet. Men jag tänker att det ändå är skillnad på samarbete i riksdagen eller samarbete på samordningskansliet och hälften av ministerposterna och även då ganska tunga sådana. Och annars, jag vet inte, jag har sett att Moderaterna varit ute i helgen, Oliver Rosengren till exempel, och säger att det är medias fel. Vissa tycker, har jag också sett att en person på Twitter som var upprörd över att vi gjorde en podd om Magdalena Andersson och att det var för att påverka valresultatet. Vi har ju också gjort en om Jimmy Åkesson, en poddserie. Och vi kommer göra en om Ulf Kristersson.
Det finns ju också de i partiet som tycker att det är Birgitta Eds fel. Att det finns så att säga en Birgitta Ed-kostnad.
Mm. Hönshuset.
Hönshuset och annat. Jag vet
trasmattan. Inte. Vad var det mer för staty? Det fanns många detaljer. För när det var vadpallen, då var det ju väldigt kopplat till Ulf Kristersson. Ni kommer ihåg det här med gymmet. Jag kommer inte ihåg om det ens var på Sagerska eller om det var på Harpsund. Men det var vadpallen som existerade. Det var ju det så här, det här är ju mannen som vill träna den där nedre delen av benet. Men här förskjuts det ju mot Git.
Nej, men jag måste säga, jag förstår att man kommer behöva ha en analys av detta så småningom, men jag är ändå lite överraskad att det går så dåligt i opinionen som det gör.
Vem av de här personerna som frågeställaren nämner, Strömmer, Busch, Svantesson, Jimmy, också då Malmegård, eller Malmö Stenegård som hon heter.
Hette innan.
Vem av dem skulle göra jobbet bättre? Alltså, och då är jobbet strikt definierat som öka valresultatet från imorgon till valdagen.
2-5% direkt är det den här personen.
Ja, det tror jag är en optimistisk kalkyl. Men i och för sig, sena partiledarbyten har ju på det senaste decenniet visat sig vara framgångsrikt.
Och det är ju många på högersidan som hoppas att det är liksom de tre sista veckorna allting ska avgöras. Det kommer tajtas till och sen där just på sluttampen kommer man gå om.
Ja, men skulle Malmegård vara en bättre statsministerkandidat?
Det har ju varit lite invändningar mot Malmegård som migration, alltså den allmänna så här, hon var bättre på att kommunicera när hon var migrationsminister, när hon är inlåst i arvsfurstens palats. Sen var det också folk som hade åsikter om att det hade gått kanske lite snabbt när hon var migrationsminister i att leverera politik.
Säger nej, vi slänger henne i papperskorgen.
Nej, okay. Men det är klart att Gunnar Strömmer har en folklighet, han är omtyckt i sitt parti. Han var här på Publicistklubben förra veckan i samma hus som vi spelade in den här podden.
Skulle utfrågas av tre journalister, tre hårda grillningar.
Ja, jag var inte där, men däremot så hörde jag liksom kollegor prata om honom efteråt här på redaktionen. Folk tycker ju om Gunnar Strömmer. Han har ju en likability hos sig. Sen pratar han ju liksom, alltså det var ju så, jag vet att vi har sagt i den här podden många gånger att Gunnar Strömmer är långrandig och har ett litet problem med sitt uttryckssätt, och ibland har vi fått invändningar mot det. Jag fick en kommentar från en som sa att det är ni som är skadade och bara vill ha one-liners. Men det här är ju liksom, om man har one-liner och talepunkter på ena kanten, så är ju Gunnar Strömmer liksom den andra ytterligheten. Alltså när det var KU utfrågning av honom så fick de ju lägga till ett tillfälle till, för de hann ju inte klart. Eller jag lyssnade på ett inslag i Sveriges Radio när han pratade om det här med omvändelseförsök och den debatten som har varit kring det. Och det var, alltså, radion hade klippt honom så hårt för att man kunde inte höra vad han sa överhuvudtaget, för att han liksom surrade så mycket. Så det var som när man gjorde så här korreintervjuer, ni vet, när de får liksom typ hålla det superkort och översätta. Alltså det finns ju ändå en svårighet där.
Man kan inte tänka honom i sista partiledardebatten och så står han där och så säger han SD. Vi har inga problem med SD. Det tror jag drar.
Ja, nej, men
2-5% direkt.
Vad pratar du om? Uttalande
så att ja, han säger ju S som Z.
Och Ebba Busch har också säger SD.
Ebba Busch härmade honom mycket för med det och nu har hon själv börjat säga såna S. Det är någon så tidersjuka.
Nej,
som
hon
inte kan säga S.
Är bara öppen för många olika dialekter och väldigt, hon är en empat skulle man verkligen. Ja. Det är det vi tänker på när Ebba Busch.
Jag säger som statsvetarna, partiledarskiften är inte avgörande, människor röstar på sakpolitik.
Svantesson har vi haft tanken på, hon har haft en ny stil, hon är ändå en är hon vice partiledare. Eller är det Gunnar Strömmer? Jag lär mig
aldrig. De är båda det.
De är båda det.
Eller? Har hon haft en ny stil? Har inte Elisabeth Svantesson en ny stil varje dag?
Och det tycker jag är ju jättespännande i en uppmärksamhetsekonomi som det är, som är väldigt visuell.
Alltså du tänker, när du tänker på det så tänker du 2-5% direkt.
Förlåt, det är Anna Tenje som är vice ordförande, andra vice. Gunnar är inte det.
Nej, okej. Okay, men då kanske de skulle ta sin första vice. Så här är det väl lite att om man på riktigt skulle ta frågan om Moderaterna... om Ulf Kristersson skulle avgå, nu finns det ju inget som tyder på att han skulle göra det. Jag tror inte ens han skulle avgå om partiet gör ett katastrofval på valnatten, för att han vill inte uppfattas som en Reinfeldt som lämnar partiet vind för våg. Utan jag tror att han kommer sitta kvar ändå. Men det blir ju mycket dynamik i en partiledarvalsprocess, och det beror på hur någon avgår och vilka som just då liksom stjärnorna står klart för.
Ja, men jag menar Gunnar Strömmer, om Kristersson åker på ett dåligt valresultat så flyger väl Strömmer med. Alltså de har ju gjort det här projektet tillsammans. Strömmer har haft det viktigaste området, de har lett partiet i 10 år tillsammans. Varför skulle man i det läget välja Gunnar Strömmer? Då är det väl nästa generation som står på tur.
Ja, och då är frågan, jag hörde en diskussion om att det Strömmer uppskattas för, det är att han ändå är liksom en tänkare i partiet. Han föreslår nya saker. Det finns lite liksom att Svantesson gör det också, även om man känner att den ekonomiska politiken har ju inte varit i fokus för just den här regeringen, eller liksom inte som ett gemensamt projekt på samma sätt som rättspolitiken har varit det. Som skulle kunna tala för det. Det var också lite men det var kritik mot Malmgård att hon var mer liksom, hon var mer Mona Sahlin 94 eller 98, eller när Göran Persson pratade om henne så här, hon är kommunikatör. Eller var det Gudrun Schyman? Någon av de där vänsterkvinnorna.
94 är vi nu på Ingvar Carlsson, tror jag.
Ja,
så eller det... är det inte valet 94?
Nej, det är Göran Persson som säger att hon inte är så stark i tänkandet.
Jaha, det är det.
Tänkandet är inte Monas starka sida.
Nu börjar jag känna att det var mycket hårdare kritik som de kom mot Malmgård här. Men okej, okay. Om vi ska prata om den nya generationen, Dosa. Han är inte med i den okända frågeställarens tankevärld.
Men nu tror jag att vi är på liksom två olika frågor. Den ena är så här, vem tar över efter valet om det går dåligt för Moderaterna? Men den andra är, hur ska vi desperat byta partiledare just
ni
nu?
Ni hamnade på den där andra. Jag är fortfarande i frågeställarens fråga. Och jag har då kastat Malmegård i papperskorgen, Strömmer i papperskorgen, Svantesson i papperskorgen. Jag bedömer det som omöjligt att värva Jimmy till Moderaterna, så honom kastar jag också i papperskorgen. Och jag bedömer det som dumt att ha honom som statsministerkandidat, för det verkar väl vara lite av problemet som du var inne på förut, Maggie. Kvar på listan från frågeställaren är Ebba Busch. Ebba Busch som statsministerkandidat för Tide 2. Vad har ni om det?
Alltså det finns ju en alternativ tolkning till att Bush blev så irriterad när Ulf Kristersson gav bort statsrådsposter till Jimmy Åkesson på Skeppsholmen här om månaden. Och det är ju att det finns ju människor i Kristdemokraterna, men också andra, som hela tiden har pratat om Ebba Busch som kompromisskandidaten. När Åkesson och Kristersson inte kan komma överens om vem som ska bli statsminister, då kommer Busch in. Men det är ju mer i kanske då på nästa slott. Nu är vi ju på valrörelse.
Ja, men jag tänker då alltså Moderaterna får lösa problemet genom att värva henne. Alltså Kristersson.
Nej, men det kommer hon ju aldrig göra.
Som frågeställaren utgår från här. Och sen tar Busch över ett ihopslaget Moderaterna och Kristdemokraterna. De kan ju för sent för att kasta in valteknisk samverkan kanske, va? Men då skulle hon kunna leda den valtekniska samverkan.
framförallt kanske att Liberalerna skulle bäst behöva en valteknisk samverkan. Det är ingen som föreslår att Simona ska leda det här gänget. Men alltså, det finns ju en teoretisk tanke att så här, ja, nej, men det behöver, Ulf skulle kunna vara en partiledare, men som finns det en annan statsministerkandidat.
Alltså Sandler-modellen.
Andra länder och andra tider har testat det här. Det tycks ju inte vara just liksom...
Ni vet, Sandler blev ju statsminister, men det var ju Per Albin som blev partiledare. Ja.
Japp. Historiepodden. Vad roligt att ni lyssnar på oss. men ja, skulle det, problemet är väl att just Ulf Kristersson har ju investerat så mycket i att säga att han är statsministerkandidaten. SD har gått med på att han är statsministerkandidaten om De Blå och Gule skulle liksom vinna. Mm. Så det känns osannolikt här i detta nu.
Det är ju något med Ulf Kristersson. Alltså nu sitter vi och håller på att jobba med den här kommande Kristersson-podden då, som kommer släppas i sommar, Torbjörn och jag. Och då har vi... Alltså när, det är spännande när man går igenom liksom mediearkiven och kollar på Ulf Kristerssons gamla uttalanden och sådär. För när han var ung, liksom nybliven riksdagsledamot och MUF-ordförande, då var han ju så otroligt... liksom, dryg och överlägsen mot andra. Han liksom förelämpade folk och sa att de var liksom, hade bristande intellekt, och han uppfattade sig, eller han uppfattades som att han uppfattade sig som väldigt mycket smartare än alla andra människor.
Det är ju väldigt sexigt och tilldragande.
Och så där pratar han ju inte längre, men ibland ger han ju fortfarande det där intrycket. Att han liksom, att han känner sig lite överlägsen, de man pratar med. Och det undrar jag om det är liksom kanske mest i den politiska debatten mot journalister. För människor kring honom säger ju att liksom när han är ute och träffar folk så är han väldigt bra. De tänker sig att de ska vinna valet på hans bussturnéer.
Vad blir vårt svar? Blir det mer bussåkande? 2-5% direkt. Är det som ändå är den pragmatiska lösningen här? För det är ju lite drastisk idé som den anonyma frågeställaren har ändå. Att statsministern och partiledaren för det näst största partiet i regeringskoalitionen plötsligt ska avgå i maj. Det är ju roligt det här ordet som frågeställaren har. Alltså Ulf-rabatt eller Kristersson-kostnad, som du allittererade, Henrik.
Questa de Kristersson.
Men det här finns ju gamla statsvetenskapliga begrepp för. Lite tråkigare. Flöte respektive sänke. De känns ju...
gammeldags.
Ja, väldigt gammeldags. Men vet Moderaterna om... Betraktar Moderaterna Ulf Kristersson som ett sänke? Och har de så att säga en strategi för det? Om det nu inte går att byta ut honom som frågeställaren önskar.
Jag tror inte att partiet känner... Nu är det ju liksom bara enighet. De gillar ju... De är inne på att alla är emot oss, särskilt media, snacka skit. Vi liksom...
Ja, det får man ju säga att det här avsnittet... Alltså, det
nej, men de tycker ju att det ges en orättvis bild av Ulf Kristersson. Mm. Många. Och sen så finns det ju de som tycker att han borde ha bytts ut. Det finns ju både och. Mm. Men
har de något nytt grepp de kan ta fram i valrörelsen för att stärka Ulf Kristersson?
Jag tänker Ulf-rabatten på riktigt. Nämligen odla en mustasch. Den klassiska tangorabatten. Fast kanske rejälare till och med. Någonting som närmar sig Torehammars lite så här. Vad var det någon sa? Gayporr-skådis från 70-talet. Alltså det är något väldigt härligt och in i det hela. Vi vet att Ulf Kristersson aldrig sen och var inne i trenderna. Hörde ni vad hans Spotify-ålder är? 27 år. Alltså det här när man lyssnar på musiken. Hans barn var typ så här 40-åringar, för de lyssnade bara på 90-talsmusik.
Nej, men han har ju alltid varit väldigt mån med att hålla sig ajour med ny musik.
Ja.
Hörde att han var på Junior Brielle-konsert.
Såklart. För det, han gillar att vara där. Jag tror inte han är rädd för lite fysisk förändring. Det kanske är lösningen. Det är en uppmärksamhetsekonomi. Vi vill titta på bilder. Ja. En tanke.
Svaret är alltså att 2-5% kommer tid att få direkt om Kristersson anlägger, odlar en mustasch. Jag tycker att den anonyma lyssnaren ska få en fribiljett till vårt mingel i Almedalen, för det här skapade ändå en rolig diskussion och en helt ny idé om ansiktsbehåring.
Absolut.
På statsministern.
Administrerar du det med marknadsavdelningen?
Det kan jag fixa om Henrik löser Kristerssons mustasch.
Och har du tips om hur jag ska lösa det, eller bara har en fråga till oss, så skickar du det till politikens@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.